Ja, det här är Åke Sandin. Och då kommer Radio Tuff, Tyresö Ulands- och Fredsförenings sändningar nummer 1424. Programmet i största korthet. Ja, hälften av det innehåller beröm, rosor av vad som trots allt är bra i världen och här hemma. Hampus Eckermann kompletterar det med kritik av den nyligen avlidne Shimon Peres samt engelska och amerikanska soldaters missnöje med sina uppdrag. Och jag citerar i min krönika professor Lennart Palm och undrar om våra NATO-anhängarna kan nutidshistoria. Men först Louis Armstrong inför veckans rosor. Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good, yes, Stacy Brown. Ja, Monica Schelin, nu ska den här tuffa radion dela ut en massa beröm. Uppåt 20 rosor ska vi avverka. Vem vill du den första rosen?
Till Misa Landström som vid Tuffs styrelsemöte den 20 september berättade att nu har den tuffstödda skolan i Kongo utökats med gymnasieklasser.
Och då ger vi en ros också till Tuff som nu lämnat 20 000 kronor till lärarlöner till skolan i Kongo. Tidigare år har Tuff lämnat 30 000 kronor till samma ändamål, alltså den skola till vars byggnad Tuff häromåret bidrog med 100 000 kronor.
Och sen vill jag fortsätta då till Radio Tuff, Radio Tyresö, som nu utöver Radio Tuff har tre program med anknytning till Tuff. Och den första är till Lena Sandin, tennislegenden, som också berättar om sitt engagemang för Tuff. Två, Eva Myrdals anförande om Syrien vid ett offentligt Tuff-möte den 14 september. Styrelseledamoten Alexander Palmer som hörs från ett inslag om Tuff på Tyresöfestivalen den 3 september.
Och sen en ros till Right Livelihood Award, som nu ger sitt så kallade alternativa fredspris bland annat till den oberoende turkiska tidningen Cumhuriyet. Dess medarbetare har tagit stora personliga risker och utsatts för både mord och fängelsestraff på grund av rapporteringen om mänskliga rättigheter, jämställdhet, sekularism och miljöfrågor. Och tidningens chefredaktör Kan Dündar anklagades i vintras för landsförräderi av president Erdogan i NATO-landet Turkiet. Han hade varit fräck nog att avslöja att turkiska säkerhetstjänsten hade transporterat vapen till radikala islamister i Syrien. De vita hjälmarna, en hjälporganisation, ett civilförsvar i Syrien, får också ett pris av Right Livelihood. Men det är mera omtvistat. Många anser organisationen att organisationen ensidigt hjälper rebellerna.
Då fortsätter vi med till att ge ros till Österrikes utrikesminister Sebastian Kurz.
Vem 17 vet, känner till det namnet, Sebastian Kurz?
Ja, det är nog inte många. Som i en debatt i FNs generalförsamling meddelar att hans land ställer sig bakom förslaget om kärnvapenförbud. Hittills har 107 länder av FNs 192 krävt ett totalt kärnvapenförbud och att kärnvapen klassas som massförstörelsevapen. Pinsamt nog har Sverige ännu inte bestämt sig.
Och på tal om kärnvapen, en ros till Gunnar Westberg, för detta ordförande i Svenska läkare mot kärnvapen, som på bokmässan i Göteborg påpekade.
Det finns idag 15 350 kärnvapen i världen, varav 1800 har omedelbar avfyringsberedskap. Inom några minuter efter ett larm som kan vara falskt, måste den andra parten bestämma sig för att trycka på knappen eller avstå. Westberg pekade också på 4 faror med varningssystemen. Tekniska fel, missförstånd, hackers och dåraktiga ledare.
Sen rosor till den opartiska utredning, det är viktigt med sådana utredningar, som ryske utrikesministern Lavrov krävt för att få reda på omständigheterna då många lastbilar i en FN-konvoj med förnödenheter angreps och förstördes på väg till den nödställda syriska staden Aleppo. Och sen en postum ros till den jordanske författaren och satirtecknaren Nahed Hattar som sköts ihjäl utanför en domstolsbyggnad i Amman. Han greps förra månaden efter att ha delat ut en karikatyrteckning på sin Facebook-sida. Teckningen föreställde en stridande från terrorgruppen IS, Islamiska staten, som satt eller låg bredvid 2 kvinnor i himlen och samtidigt bad Gud att hämta något mera vin att dricka. Teckningen, vars upphovsman är okänd, ansågs av jordanska myndigheter djupt kränkande mot muslimer. Men den stämmer med vad många jihadister tyvärr luras att tro på. Om man offrar sitt eget liv med mod på oskyldiga otrogna kommer man till paradiset och träffar villiga oskulder, tror dessa unga jihadister på. Nahed Hattar, som mördades, hade också varit i blåsväder för att ha uttalat sig starkt för president Assad i Syrien. Och på tal om islam, en ros till författaren och förläggaren Hesham Bahiri som oroar sig för den saudiska wahhabismens frammarsch inom islam. Han jämför med kristendomens utveckling och skriver:
det var upplysningstidens hårda attack mot den inkvisitoriska och politiska kristendomen. En attack som då också riktades på en hel världsreligion som såg till att kristendomen överlevde och förvandlades det till en religion egentligen ska ägna sig åt att ge tröst och stöd åt människor i nöd, inte att styra över deras liv och tankar. Den moderna kristendomen är på så vis det bästa beviset på det välgörande som ett ifrågasättande av religiös övermakt kan leda till. Man kan förstås fråga sig varför muslimerna nekas rätten till detta ifrågasättande.
Och Hesham Bahiri fortsätter ungefär så här: för oss som kan arabiska och följer den pågående debatten i den arabiska världen mellan religiösa apologeter och sekulära tänkare finns ingen tvekan om att islam, trots alla tecken på ett uppvaknande, befinner sig i en återvändsgränd. Enda sättet för muslimerna att ta sig ur sin svåra belägenhet är att godkänna reformkraven, det vill säga begränsa de religiösa auktoriteternas makt över individer i samhället. Detta bekämpas förstås med alla medel av de bokstavstroende som fått vind i seglen de sista 50 åren tack vare oljepengarna med vilka wahhabismen köper både vapen och samveten. Och sen ska vi ge en ros till Dagens Nyheter som 15 september omvärderar kriget mot Libyen 2011 och den svenska insatsen på följande sätt. De skriver så här:
när NATO-flyg i mars 2011 började bomba libyska trupper lojala med envåldshärskaren Muammar Gaddafi var det uttryckliga målet att skydda civilbefolkningens mänskliga rättigheter. Men drygt 5 år senare är det lätt att se att något gått allvarligt fel. Libyen slits idag sönder av ett blodigt inbördeskrig med 2 rivaliserande regeringar som motarbetar varandra. En i Tripoli som är erkänd internationellt och en annan i Tobruk i östra delen av landet Så sent som i söndags intogs 3 strategiska oljehamnar av krigsherren och förre generalen Kaffa Haftar. Något som mött föredömanden från västmakterna förstås. Samtidigt har islamistmiliser allierade med terrorgruppen IS etablerat sig i en rad mindre städer i landet.
Och på tal om Libyenkriget så ger vi en ros till ordföranden i det brittiska utrikesutskottet Crispin Blunt som lett arbetet om en rapport som nyligen publicerades. I den sägs bland annat:
resultatet av militärinsatsen 2011 har blivit politisk och ekonomisk kollaps. Krigföring mellan miliser och grupper, kris humanitärt och på migrantfronten utbredda människorättsbrott. Gaddafi-regimens vapen spridda i hela regionen och framväxten av IS i Nordafrika.
I den här parlamentsrapporten från brittiska utrikesutskottet understryks att Storbritannien och Frankrike mer eller mindre lämnat Libyen och sitt öde efter Muhammad Gaddafis fall. Och sen rosor till Anders Lindberg i Aftonbladet som nu menar att Håkan Juholt hade rätt och hans egen tidning Aftonbladet och många andra hade haft fel om Sveriges deltagande i kriget i Libyen 2011. Om Juholt skriver Lindberg så här:
på en punkt var han benhård. Han hade haft rätt om Libyen. Det var ett misstag att skicka svenska JAS Gripenplan till striderna mot Muammar Gaddafi.
Och bakgrunden enligt Lindberg var följande:
i slutet av mars 2011 beslutade regeringen att skicka JAS Gripen till Libyen. Men efter bara en månad så krävde Håkan Juholt att flygplanen skulle tas hem. Kritiken blev mycket hård från Jan Eliasson, SSU, FN-förbundet och denna ledarsida bland andra. Till slut så gav Juholt med sig. Den militära insatsen fortsatte, men med något färre flygplan än det var tänkt från början. I veckan kom en rapport från det brittiska parlamentet som ger honom rätt på i princip alla punkter och oss fel.
Det var lite självkritik det där från en kvällstidning. Det är inte dåligt. Nej. Rosor till föreningen Kvinnor för fred som kräver av den svenska regeringen att för det första
införa en lag som förbjuder kärnvapen på svenskt territorium.
För det andra
driva kravet om en kärnvapenfri zon i Norden.
Och för det tredje
driva kravet om en tidplan för genomförande av en kärnvapenfri värld.
Sen en ros till Adam Walinski som varit talskrivare för det demokratiska partiets ledare redan på 60-talet, det vill säga till bröderna Kennedy, men som nu menar att det demokratiska partiet blivit krigsparti. Han ska inte rösta på Hillary Clinton som han betecknar på följande sätt:
hon har dragit in USA i ständiga invasioner, upprepade försök till regimändringar. Hon har strävat efter att förhindra att söka samarbete och vänskap med ryske presidenten Putin genom att beteckna honom som en ny Hitler. Hon förklarar sig beredd att invadera Syrien efter att ha svurit presidenteden. Hennes skuggkabinett för krig är fullt av arkitekter för krig och olycka från de senaste decennierna. Den neokonservativa som ledde oss till vår nuvarande situation i Irak, Afghanistan, Syrien, Libyen, Jemen och Ukraina, inte ångerfulla över alla tidigare misstag och redo att upprepa dem med nya biljoner dollar och nytt blod. Och demokraterna som hon leder verkar ha för avsikt på att försämra relationerna med Ryssland genom att skicka krigsfartyg in i Svarta havet eller genom att introducera kärnvapen allt närmare Ryssland.
En ros till Ingela Mårtensson, aktiv i Kvinnor för fred, som framhåller följande:
man kan inte arbeta för fred genom att förbereda sig för krig. anser kvinnor för fred i likhet med Ellen Key för över 100 år sedan. Militära allianser, upprustning och hot är en förlegad och patriarkal maktpolitik. Det visar inte minst invasionerna i Irak och Libyen som har lett till kaos och människor på flykt. Dessa ingripanden av NATO-stater har påverkat säkerheten i Mellanöstern såväl som Europa på ett mycket negativt sätt.
Och slutligen en ros till Agnes Hellström som i Aftonbladet kommenterar att kriget i Syrien förlängs genom att det finansieras av utomstående parter som förser de stridande med pengar och vapen. Och hon säger...
Det säger sig självt. Ju fler vapen, desto värre blir konflikten. Och man vet som sagt aldrig var de hamnar i slutändan. Det är extremt viktigt att regelverket som kontrollerar detta skärps.
Och Agnes Hellström är ny ordförande i Svenska Freds. Den äldsta nu existerande fredsorganisationen, grundad redan 1883. Och hon inleder torsdag den 13 oktober klockan 19 ett offentligt möte i Tufflokalen Myggdalsvägen 80. Det blir spännande. Hjärtligt välkomna.
Verkligen.
Tuff, en hel kvart håller på att berömma folk och dela ut rosor till dem för något bra de har sagt eller gjort. För att få en annan syn på världen har jag ringt till Hampus Eckermann, vår mediakollare. Vad har du hört för någonting som har upprört dig på medierna på sistone, Hampus?
Ja, alltså det jag retar mig mest på, det är ju nu att Shimon Peres i Israel har dött. Och alla tidningar har fyllts av lovord efter lovord. Vilken fantastisk statsman han var och så vidare.
Han fick ju Nobelpriset i fredspriset för 17.
Ja. Men alltså om vi tittar på vilka som har fått fredspriset. Det är inte riktigt något att vara stolt över. Med Kissinger och andra som har fått det. Men det är helt uppenbart att när man har då tagit alla dessa lovord så kan man ju se en stora frånvaron av lovord från palestinier eller araber. Därför att där är ju raka motsatsen. Det är ingen av dem som skulle drömma att kalla honom för någon sorts fredsvän. Om vi går igenom historiskt för Shimon Peres så kan vi konstatera att han först och främst sa att det fanns ingenting på plats innan Israel skapades. Han förnekat egentligen alla palestiniers existens. Han var drivande bakom ockupationspolitiken efter sexdagarskriget och den som först förespråkade skapandet av bosättningar. Även när Yitzhak Rabin dog efter Osloavtalet.
Han blev mördad va?
Ja, han blev mördad. Och Shimon Peres fick ta över, så fortsatte han att öka bosättningarna i snabb takt. Han var medverkad i kriget mot Libanon. Han låg bakom Kana-massaken där man bombade FN-förläggningar och dödade både FN-soldater och flyktingar. Alltså, och han har försvarat blockaden mot Gaza som FN har fördömt. Alltså, det här är ingen fredsvän, det är ingen snäll kille. Han låg bakom att Israel skaffade kärnvapen och till och med låg han bakom förhandlingarna där Israel såg till att Sydafrika, att rasistiska apartheid Sydafrika fick denna kärnvapenteknologi. Det var Shimon Peres som fixade det. Oj. Han har aldrig varit en vän av fred. Han har varit med bakom ett Osloavtal därför att han trodde att det skulle vara bra för Israel. Men i detta Osloavtal gick ju utökade bosättningar. Det var ju ingen fred för palestinierna.
Nej, om det döda allt han bara gott brukar man säga, men du håller inte på den regeln.
Ett är det som aldrig dör, domen som följs över den döde.
Ja.
Det är det man ska gå efter. Ja. Vi ska inte försöka vitmåla krigsförbrytare.
Har du någonting från vårt Europa?
Ja, en ganska intressant uppgift. Den brittiska underrättelsetjänsten MI6, du känner säkert till dem, det är där James Bond är med. Så att denna brittiska underrättelsetjänst, de ska alltså öka antalet spioner nu. Det här är den underrättelsetjänst som handlar om spioneri i utlandet.
Berättar man det öppet?
Ja, det berättar man öppet. Och de ska utöka antalet anställda från 2500 till 3500, alltså med 40%. Och det är alltså så högt, det har aldrig varit så högt sedan kalla kriget.
Oj.
Och det säger väl en hel del om världsläget idag, skulle jag säga.
Mm. Har du något mer om England eller USA?
Ja, just nu är det lite kalabalik i England bland brittiska trupper. Därför att det finns diverse rättegångar som startar och börjar mot amerikanska eller brittiska trupper gällande krigsförbrytelser och annat. Och det här är ju bara rättegångar, liksom, det är bara någon som gör en anmälan. Så det är ingen som säger att de är skyldiga i sig.
Nej.
Men det visar sig att det brittiska försvarsdepartementet kommer antagligen inte vara de som betalar rättegångskostnaderna.
Men det är de som beordrat dessa soldater att delta i Irak och Libyen och vad det nu är.
Ja, och det innebär ju att alla de här soldaterna som varit och slagits för Storbritannien kommer kanske tvingas att betala rättegångskostnaderna själva. Och det gäller ju även veteraner som inte har så mycket lön utan någon som får pension. Och helt plötsligt kommer rättegångskostnaden kanske dras direkt från lönen. Då blir utfattiga. Det är ju inte riktigt... Just nu är militär inte positiva. Och vi kan väl säga att är det här det som kommer bli standard, då kommer det bli väldigt, väldigt svårt att hitta soldater till framtida krig.
Hampus Eckermann, har du någonting om amerikanska soldater? Det dräller ut av dem.
Ja, och det har visat att de inte heller är säkert glada över alla dessa krig som har varit i Irak och Libyen och var det nu har varit. Utan då har man gjort då opinionsundersökningar här nyligen. Dels en som säger, vad vill den amerikanska militären, alltså soldaterna själva, vara inblandade i? Vad vill de ha mer inblandning i och vad vill de ha mindre inblandning i? Och det de vill är att de vill ha mindre av statsbyggande och stabilitetsoperationer. Det vill säga att de vill inte bli inblandade i ett krig där de ska sen försöka stötta upp en regim och hålla stabilitet i landet. Det vill soldaterna själva slippa så mycket som möjligt.
Det är väl efter Libyen, fiaskot och katastrofen i Irak som till och med Tony Blair har fått kritik för.
Oh ja, så det soldaterna själva vill hålla på med det, de vill arbeta mot terrorism och de vill försvara sitt hemland, och det är väl det man kanske blir soldat för då. Men en intressant effekt har blivit att soldaterna i USA har traditionellt sett röstat på republikanerna som har sett vara de försvarsvänliga. Men det håller på att ändra sig nu, utan en allt större andel av soldater kallas för oberoende. De vill inte rösta på demokraterna heller, för demokraterna har ju också stöttat dessa krig, utan de har helt enkelt lämnat de traditionella valen.
Och Hillary Clinton, hon anses vara en riktig krigshök, kallas för killer av sina motståndare.
Ja, hon är ju uttryckligen emot exempelvis det här avtalet om kärnteknologi som Obama slöt, så att hon är absolut långt hög än Obama, och Obama har ändå inte nödvändigtvis varit en snäll kille. Han har ju exempelvis genomfört statskupp i Honduras och annat, men Hillary Clinton är absolut betydligt mer hög.
Ja. Tack Hampus Eckermann för att du på telefon lämnade de här beska pillerna som motverkar vårt rosenutdelande under en hel kvart. Tack och hej.
Tack själv.
Ja, det här är Åke Sandin i Radio Tuff nummer 1424. dags för en krönika som frågar om våra NATO-anhängare ens kan sin nutidshistoria. Ryssland har de senaste åren framställts som det stora hotet vid Östersjön. Man frågar sig oroligt hur vi hanterade bilden av vår omvärld för 30 år sedan. Då fanns Sovjetunionen runt Östersjön, tillhörde de tre baltiska länderna ännu Sovjet. Polen och Östtyskland, DDR, tillhörde den ryskdominerande Warszawapakten. Idag är Estland, Lettland och Litauen självständiga och med i NATO, liksom Polen och det forna DDR. NATO har sedan dess fördubblat sitt medlemsantal till 28 länder. Sovjet och Warszawapakten var förut nästan lika militärt starkt som NATO. Idag är NATO mer än 10 gånger starkare än Ryssland. Ryssland har dessutom förlorat många länder som förut tillhörde Sovjet. Vid sidan av de nämnda baltiska länderna är Ukraina och Vitryssland nu självständiga, plus 9 länder i bland annat Kaukasien. Många av Warszawapaktens länder är nu med i NATO. Också Svarta havet har närmast blivit ett NATO-hav. Dess södra kust domineras av NATO-landet Turkiet, dess västra kust av de forna Warszawapaktsländerna Rumänien och Bulgarien, som båda numera är med i NATO. Krim ligger vid Svarta havet. Dess annektering av Ryssland 2014 upprepas ständigt som ett folkrättsbrott, ett tecken på rysk aggressivitet. Det var ett brott mot folkrätten, men en majoritet av befolkningen på Krim har enligt oberoende enkäter välkomnat att tillhöra Ryssland. Detta folkrättsbrott orsakade 2 döda, låt vara 2 för många. I jämförelse med NATOs sedan påtalade folkrättsbrott är det dock en mindre förbrytelse om man till exempel tänker på USAs och Englands invasion av Irak 2003 med 100 000-tals dödade, någon miljon på flykt och efterverkningar av typen ständiga oroligheter och framväxten av IS. I Svenska Dagbladet skriver historieprofessorn Lennart Palm om den NATO-utredning som gjorts av Christer Bringéus. Den påpekar att ett isolerat ryskt angrepp mot Sverige måste betecknas som uteslutet. Men i övrigt finner Palm utredningen oprofessionell och tendentiös, och han skriver:
ett grundproblem är att Bringéus oreflekterat har övertagit NATOs självbild, liksom dess skeva och onyanserade syn på Ryssland. Att NATO alltid har ädla avsikter är för Bringéus lika självklart som att Ryssland aldrig har det. Minst sagt dubiös historieskrivning om NATOs ingripanden i Balkankrigen, Afghanistan, Libyen etc. Bringéus mörkar att NATO fungerar som ett redskap för USAs geopolitiska strävanden och att alliansens expansion österut från 90-talet i strid mot givna löften till Gorbachev från rysk synpunkt ofelbart måste tolkas som en aggressiv strategi för att inringa Ryssland militärt. Sveriges anslutning till en sån allians kan inte gärna bidra till den avspänning och nedrustning i Östersjöområdet som ligger i vårt lands intresse.
Det där skrev alltså en professor i historia. Om vi nu i motsats till kalla krigets år ska överge vår långa och framgångsrika alliansfrihet. Det där var min, Åke Sandins, krönika, och citatet av Lennart Palm läses av Monica Schelin. Ja, nu återstår av Radio Tuff nummer 1424 bara att påminna om att Svenska Freds ordförande, nya ordförande Agnes Hellström, kommer till ett offentligt möte Det blir i tufflokalen Myggdalsvägen 80 torsdag den 13 oktober klockan 19 och alla är hjärtligt välkomna. Och glöm inte bort mangogrammen. De som har bidragit till att 130 000 mangoträd planterats i indiska byar. Det är ett slags diplom som man kan använda för att gratulera eller för att minnas någon avliden. Och för 100 kronor blir det 20 mangoträd, för 300 blir det 60 mangoträd och så vidare. God fortsättning på månaden oktober, kära lyssnare.